Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Isabelle Boltenstern är programledare, influencer och en viktig röst när det kommer till att prata om utbrändhet. Plötsligt var hon överallt och så självklar och uppskattad av sin publik och följarskara. Isabelle har redan 2 nomineringar i det prestigefyllda tv-priset Kristallen, årets sportprofil och årets kvinnliga programledare. Hon bloggar på Elle, skriver sin första bok, har 20 000 följare på Instagram och är programledare och reporter på Eurosport och Discovery. Och hon pratar öppet om sin utbrändhet och vad den har gjort med henne, vad den har förstört för henne. Isabelle berättar öppet om prestation och sin psykiska ohälsa. Men vad är egentligen baksidan med att dela med sig offentligt? Har du någonsin ångrat sig? Vem är egentligen Isabelle Boltenstern? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Oh.
Hej!
Hej!
Oh.
Vilken härlig introduktion.
Ja.
Det är som att du har skrivit en Wikipedia-sida om mig.
Ja, men eller hur? Du kan få den sen.
Ja, men jag tror nästan jag behöver det.
Var det så här konstigt att höra det så?
Ja. För att jag tror att man ser sig själv som ja, men en helt vanlig människa i vardagen. Och sen så läser du upp liksom meriter och vad man gör. Och det låter så vuxet på något vis.
Ja.
Att man har pysslat med allt det där. Det är nästan som att det känns som så här, är det mig hon pratar om? Jättekonstigt.
Men ja, alltså är det intressant att man alltid har en sån jäkla konstig syn på sig själv?
Mm. Jo, eller den är ju helt annorlunda än vad alla andra har,
ja,
tycker jag själv. Men så är det väl och också det här att man är sin största kritiker själv också.
Mm.
För nu tycker jag att just klimatet på sociala medier är väldigt positivt. Mm. Det är ju mycket uppmuntran och mycket pepp. Och sen sitter man där själv och bara, nej men herregud, det jag gör det kan väl inte hjälpa någon. Och så gör det det. Det är ju så konstigt när man ser sig själv ja, men en helt vanlig människa som gör helt vanliga saker.
Mm.
Och så uppskattas det av folk. Ja, det är märkligt att begripa ibland.
Har du liksom hunnit vänja dig vid just som man säger, influencer-delen eller bloggdelen? För du har jobbat med tv länge.
Mm.
Men igen, du började blogga på Elle ganska nyligen. Du har ju bloggat länge liksom, i egen regi. Men just att du kom till Elle och liksom blev varumärket. Mm. Isabelle på ett annat sätt.
Ja, det har jag ju inte begripit.
Nej.
Jag säger ju aldrig själv att jag är influencer. Alltså det... Nej, jag ser mig mycket mer som reporter och programledare. För det är ju det som är mitt jobb. Sen har jag ju, som du sa, alltid bloggat vid sidan av som en hobby. Och Instagram är ju bara att jag lägger upp bilder på min vardag. Det är ju inget jobb för mig så.
Mm.
Så att jag ser inte mig som en influencer. Och jag gör ju inte så mycket samarbeten och så heller. Utan jag har mest mina kanaler som en ganska öppen dagbok. Och framförallt då i och med utbrändheten att jag har fått en ventil. Där jag faktiskt kan skriva om alla de här tankarna och reflektionerna som ja, det har ju ställt till det en del i livet med utbrändheten. Så det är skönt att ha en kanal och få liksom lite gensvar på det man skriver och tycker och tänker också.
Mm. Om man bortser, för du pratar ju väldigt mycket om utbrändheten och delar ju med dig väldigt mycket. Mm. Men om vi lämnar den biten lite just nu, och så vad är det mer du får respons för? Om man bortser från utbrändhetsdelen.
Egentligen så tror jag att det är liksom mitt sätt att resonera och tycka och tänka. Och att jag inte gör saker och ting så komplicerat. Mm. Sen är det ju mycket med träningen framförallt också. Jag har väl alltid tränat liksom en del och håller ju på med CrossFit nu. Och därifrån har man ju också fått mycket positiv uppmuntran, just för att fortfarande, nu bättrar det ju sig, men att tjejer ska greppa en skivstång själva på ett gym är ju fortfarande lite jobbigt och det tar emot. Så där har väl jag också fått en röst i att normalisera och liksom peppa tjejer att faktiskt våga göra någonting som till synes känns lite läskigt och så.
Mm. Alltså, okej, vi kan ju inte gå bort ifrån utbrändheten, för det är en sån viktig del av den du är, framförallt på internet, i och med att du har verkligen så här, tagit ställning, du har medvetet valt att berätta om din erfarenhet och hur det var för dig och så. För de som inte vet, kan du berätta lite om vad som hände dig?
Ja, för mig var det egentligen att jag hoppade av universitetet. Jag gick på journalisthögskolan och hoppade av för att börja jobba med tv. För att jag blev headhuntad. Och när jag väl började i tv-branschen så gick det väldigt, väldigt fort. Jag tror det tog 1 år och 3-4 månader innan jag var sjukskriven. Och till en början så gjorde jag ju det klassiska. Beskyllde mig själv, tyckte att jag var mycket klenare än alla andra. Men ju längre tiden gick och jag började gå till en psykolog som också la lite pusselbitar åt mig eller hjälpte mig lägga dem, så förstod jag att jag hade blivit väldigt dåligt behandlad. Så min historia grundar ju sig egentligen i att jag liksom blev ganska nedtryckt av min dåvarande chef, eller väldigt nedtryckt får man väl säga. Att hela den arbetskulturen byggde på att aldrig riktigt känna sig trygg, för då slappnar man av. Alltså, man skulle vara på helspänn hela tiden. Och det funkar ju inte riktigt. Sen så hade jag ett annat problem i att jag var 21 år gammal tjej. Jag jobbade bara med 40-åriga män. Vi hade inga gemensamma intressen. Vi pratade liksom inte samma språk överhuvudtaget. Så jag kände en ganska stor, ett stort utanförskap. Vilket också gjorde att när jag gick till jobbet så kände jag, oh, nu måste jag steppa upp. Nu måste jag komma ihåg vem den här och den här hockeyspelaren är som spelade på 70-talet. För det kommer vi prata om idag i lunchrummet liksom. Så jag jobbade utan bara tusan. Reste mycket i jobbet till massa småstäder i Sverige för att jobba med ishockeyn. Och när jag väl kom hem eller satte mig på ett flygplan eller skulle ta det lugnt, då drog jag upp Google och gjorde research för att jag skulle försöka bygga upp liksom en känsla av att jag fattar vad jag pratar om. Jag kan allt. Jag vill bli trygg. För just den här oron, det var ju den som frätte väldigt mycket för min del. Och att dessutom stå i en livesändning inför 10 000 hatande äggkonton på Twitter, det bättrade liksom inte på min självkänsla avsevärt.
Fy fan.
Ja, det är...
Alltså, just när, för det är så här, just när man hamnar i ett sammanhang där man aldrig får känna sig trygg och sen också måste bevisa sig själv.
Gud ja, överträffa sig själv varje dag.
Mm. Och så är det också att de verkade då av det jag bara hörde så att värdera dig hela tiden. Att du så här, ja men vi pratar om det här för att du har ju inte riktigt koll. Alltså som ung kvinna då.
Ja, och det blev liksom, jag tyckte ju aldrig att mina kollegor var elaka. Det var bara att vi hade ingenting gemensamt. Nej. Så att när vi satt kring ett bord så pratade de och jag satt bakom och kände att jag har ingenting att komma med här. Och då blir det också ganska ensamt. Men sen tyckte jag också det är ju det här med utbrändhet, det är ju en mångfacetterad historia. Det är ju sällan bara en sak som leder fram till en utbrändhet, utan för mig har det också varit att sen dess har jag omvärderat exakt allt. Och nu i efterhand så kan jag titta tillbaka på min tid på det här företaget och tänka, vad i helsike stannar jag kvar för? Varför tog inte jag det här på allvar? Att inte jag, liksom, jag låg på kvällarna och bara, nej men jag kan inte gå upp till jobbet imorgon. Jag vill inte, jag vägrar, jag kommer inte klara det här. Och ändå så sopar man iväg sig dagen efter och går in på kontoret igen med en sån jäkla klump i magen.
Mm.
Och nu i efterhand bara, men varför sa jag inte upp mig? Jag hade ju kunnat ta vilket annat jobb som helst, det spelar ju ingen roll. Men jag tror att jag var så himla inlåst på att nej, men nu håller jag på att starta en karriär. Jag ska vara så himla glad som har fått det här jobbet, för det är ju få förunnat att jobba med liksom, sport i tv, framförallt som tjej, framförallt som 90-talist. Och jag var liksom, jag var så insnörd på att om jag bara kämpar lite hårdare så kommer det här lösa sig. Då kommer de upptäcka att jag faktiskt förtjänar att vara här. Så att jag barkar ju på allt vad jag kunde.
Mm.
Och det är väl det som jag så här i efterhand kan förbanna lite. Att varför ska man vara så Sörens envis? Och bara, du vet, jag stod och bankade huvudet i den här tegelväggen. Och den gav ju inte vika, naturligtvis. Nej. Men min skalle gav vika. Det fick man ju känna på.
Vi delar ju erfarenheter av utbrändhet. Mm. Jag själv blev ju sjuk 2012.
Mm.
Och mina år efter det handlade mycket om att så här, förstå varför.
Mm.
För jag fick ofta den frågan också. För jag har ju precis som du pratat och skrivit mycket om det här genom alla år. Och så här, då är frågan, varför blev du utbränd?
Mm.
Varför, varför, varför?
Mm.
Så det pusslet har jag försökt att lägga med mig själv. Mm. Så här, men vad ska jag svara? Inför mig själv och alla andra. Varför blev just jag utbränd?
Mm.
Har du hittat ditt varför i det här?
Ja, men lite som jag var inne på så är det ju många anledningar.
Mm.
Och det är därför det blir så svårt att svara på den här frågan.
För
att alltså, både du och jag har väl lagt 100 000-tals timmar på att sitta och tänka på precis den frågan. Mm. Varför blev det som det blev? Mm. Och jag tror ju att för min del så, när jag kom till min psykolog första gången, så var ju det den första frågan hon ställde mig. Varför tror du själv att det har blivit så här?
Mm.
Och då började jag säga, nej men jag har alltid varit väldigt ambitiös. Och jag har alltid varit ditten och datten. Och ja. Att man hela tiden rannsakar sig själv. Och då tyckte jag att det var väldigt skönt att hon gav mig det här perspektivet. Okej, men alla andra då? Hur behandlar alla andra dig? För det perspektivet tycker jag att vi saknar lite i debatten om utbrändhet nu. Att det hela tiden är individen som ska lära sig andas i kvadrat och meditera och äta fröer. Men det är aldrig liksom, är du på en arbetsplats där du faktiskt blir bra behandlad? För ofta så är det ju någonting som skaver redan där. Så för min del så har jag varit och rotat i varenda veck av den här utbrändheten. Och någonstans så hittar man ju saker precis överallt, för det är ett stort, stort spindelnät.
Mm.
Men för din del så var det ju också den här USA-historien som du har berättat om i dina sociala kanaler. Hur lång tid tog det för dig att begripa att det hade med utbrändheten att göra? Eller tvärtom då?
Alltså jag tror att det var det första jag gick till.
Mm.
För att jag tänkte att så här, där blev jag så illa behandlad och jag stängde den dörren för jag blev psykiskt misshandlad när jag var au pair av min värdmamma. Och då var det första jag gick till, att inte utbrändheten, men att så här, men jag mår dåligt över det här för att hon var inte så snäll, så att jag måste nog bara prata om det lite.
Ja.
Så det var ju hela anledningen till att jag sökte hjälp när jag precis här, var i min kris. Mm. Alltså nu håller jag verkligen på att bli sjuk och nu går jag in i väggen. Då sökte jag hjälp för att men jag behöver prata lite om det som hände i USA. Punkt.
Ja.
Så att den hade jag ju fattat. Men sen var det snarare att jag behövde då se att det var inte hela anledningen.
Mm.
Det var en stor del. Men sen var det ju så mycket mer runt omkring. Och så många fler pusselbitar att lägga.
Mm.
Och det är väl det där som är så intressant. Eller intressant, tragiskt, vad man nu ska kalla det för. Men att så här, det är ju på ett sätt är det omöjligt att svara på frågan.
Mm.
Och på ett sätt så kanske man kan göra det för sig själv. För att det är ju bara en själv som kan se allt. Alltså det orkar man ju aldrig berätta för någon.
Nej,
eller försöka, man förstår det ju knappt själv hur många pusselbitar det kan vara.
Nej, och det är också, vad har vi nu, en timme? Man hade liksom, hade vi suttit och pratat om bara anledningar så hade tiden inte räckt. För att när du också börjar nysta så upptäcker du ju flera saker som bara, fast det här har jag också lagt så mycket energi på och grubbla över. Oavsett om det är att man tänker på hur man ser ut eller träning och kost. Framförallt har man väl lagt så många timmar på att tänka vad man ska äta och inte äta. Mm. Hur man uppfattas. Nu har jag varit på en middag. Undrar om jag pratade för mycket. Släppte jag fram någon annan i samtalet idag? Alla de här tankarna ingår också i mönstret av hur man bara alltså man är ju så bra på att trycka ner sig själv också. Så att när man då får hjälp utifrån av någon som psykiskt misshandlar en eller är liksom en väldigt dominant person och ser de här svagheterna och börjar riva i dem, det blir ju inte bättre, så att säga.
Verkligen inte. Men kan du känna igen... nu, alla människor som hamnar i den här situationen är ju såklart helt olika varandra. Men någonting som jag uppfattat och som jag fick med mig från när jag gick i terapi var att så här, jag hade en förmåga att... hon ritade så här, cirklar på ett papper, min psykolog, där hon gjorde så här, ja men du är det här, den här punkten. Mm. Och sen så ritade hon liksom en cirkel runt den som hon sa, den här är liksom ens naturliga personliga sfär som alla ska ha, som ett skydd.
Mm.
Det har inte du. Du släpper allting rakt in.
Mm.
Alla människor kan trampa all over you. Mm. Alltså de kan gå rakt in och göra vad som helst. Du släpper in allting.
Okay.
Du har inte det här skyddet.
Vad spännande.
Och så när hon ritade det, jag bara... Åh, herregud.
Ja.
Det är ju helt sant, för jag accepterar allt.
Mm.
Alltså man kunde göra vad man ville. Jag protesterade aldrig.
Men det måste ju vara helt absurt att få det levererat till sig av en annan människa.
Mm.
Och då fattar det. För det blir ju lite blixt från klar himmel när man inser att... Åh gud, det här stämmer ju på mig.
Ja. Och att man behöver inte ha det så. Man får säga ifrån.
Ja.
Kan du känna igen någonting sånt? Eller har du varit liksom... Har du... haft en så här, när du har blivit illa behandlad, har det varit naturligt för dig att du säger ifrån eller så här, nej men så ja. Säger ifrån.
Ja, men det, jag tror inte att den ringteorin stämmer på mig.
Nej.
Jag har alltid varit det som då kallas skinn på näsan och ganska tuff och ganska hård. Men i vissa sammanhang så hjälper ju inte det.
Nej.
Och det är någonting, jag sitter och skriver om det just nu i boken, just det här med skinn på näsan. Att det efterfrågas ju bara av tjejer.
Ja.
Men varför ska man ha skinn på näsan? Om jag tänker när jag då börjar på den här arbetsplatsen och den här chefen sa redan första dagen. Ja men nu liksom får du ha skinn på näsan. Nu är det viktigt att du liksom stålsätter dig. Då kan jag tänka så här, varför frågar jag inte vad det är jag ska stålsätta mig emot? För det som det faktiskt var, det var ju hans glåpord. Det var ju de andra kollegornas liksom så här sexistiska skämt. Det var ju den dåliga företagskulturen.
Mm.
Det var ju inte att spelare och tränare och supportrar var jobbiga och otrevliga mot mig. Utan det var ju mina egna liksom inom företaget. Och då tänker jag så här, men varför ber vi tjejer ha skinn på näsan? Ändra företagskulturen så att det inte behövs. För min del var det också att i början så... Först så blev jag ganska chockad. För att den psykiska misshandeln var inte så tydlig. Utan det kunde vara att vi satt i ett mötesrum, hade redaktionsmöte och hade väl pratat liksom i 45 minuter om olika tv-sändningar. Och sen så kunde då chefen vända sig mot mig och bara... Har man verkligen så där mycket finnar när man är i din ålder?
Va?
Och sen så vände han sig och så pratade han vidare om liksom körscheman och planering och ditten och där. Och då blev man ju så chockad för man bara... Men hände det här? Precis.
Jag satt och lyssnade så intensivt. Och så när du sa det, jag kände lite så här. Jag bara, va? Ja. Vänta nu. Så...
Men tänk då när man sitter i det här mötesrummet med liksom 15 andra. Och ingen säger någonting, det blir knäpptyst. Och sen fortsätter mötet precis som vanligt. Att det är inte det att man bara, ursäkta mig. Så där säger man faktiskt inte. För att du hinner inte ens reagera. Så var det till en början. Sen så liksom när man hade fått smälta det här och tog upp det, då var det liksom att men du kan inte vara så jävla känslig. Du får liksom, det är så här det funkar i den här branschen, passar det inte så kan du dra, det är så många andra i kö för att få ditt jobb.
Klassiska.
Ja, så helt plötsligt så blev det att även om jag är en person med skinn på näsan, jag kan säga till i liksom alla situationer, i den hierarkin var jag så långt ner på botten att jag hade ingenting att säga till mig, för jag hade ju ingen makt.
Nej.
Och det är då jag tycker att man behöver hjälp från antingen att flera kollegor går ihop och bildar en större makt som man faktiskt kan säga till. Eller så borde man ta sitt pick och pack och gå någon annanstans där man värderar människor högre.
Mm.
Men det där tänker jag ofta på att detta hände trots att jag hade skinn på näsan och trots att jag hade min sfär, jag hade min bubbla och min liksom sköld. Men den höll ju inte för någonting i just den här företagskulturen. Och det är det jag också tycker är läskigt. För det var ju många som sa liksom, när jag blev utbränd. Men du som alltid är så pigg och glad och du som alltid kör på. Liksom, hur kunde det bli så här? Ja men det är precis därför det blev så här.
Mm. innan vi började prata så sa du precis när jag så här: nej, nu får du inte prata mer, nu måste vi starta inspelningen. Så började du precis säga så här: ja, men min psykolog, du visade att din att göra-lista för din psykolog.
Ja.
Berätta om det.
Det var precis i början när jag kom dit. För hon förstod ju att det här är inte en person som sitter och gör ingenting, utan det är ständigt show. Så sa hon att, ja, men vad är din relation till en att göra-lista? Så jag älskar att göra-listan. Jag älskar att skriva ner saker, jag älskar att bocka av. Det är liksom så tillfredsställelse i kroppen. Hon bara, ja, kan jag få se din att göra-lista? Och jag öppnar liksom min väska och drar fram ett kollegeblock.
Ja.
Och där har jag ju skrivit liksom, ja, men du vet, en A4-sida. Då har jag 3 spalter. Sen vänder jag blad. Och där har jag 2 spalter till. Och vad är det? 30 rader på ett sånt ark. Så
är det för en dag?
Det där är liksom för snart.
Ja.
Det här ska hända.
Närmaste stunden, liksom, ja. Tiden.
Mm. Och då sånt så här, du ska få en liten övning av mig. Du får max ha 5 saker på din att göra-lista. Och då tänkte jag, men är du tosig? Jag har ju allt det här att göra. Hon bara, okej, men du får prioritera 5. Det andra ska du skita i.
Vad kunde stå på att göra-listan när det var så många rader?
Det kunde vara allt från att jag skulle lägga en översättning på ett reportage till att jag skulle gå med ett paket och lägga på posten, att jag skulle ringa och boka någonting. Alltså egentligen allting, både privat och inom jobbet.
Mm.
Men eftersom jag inte hade så mycket privatliv så var det ju mest jobbrelaterat. Och att man då skulle klämma in någon form av träning. Det var väl det som också var på att göra-listan. Men annars så var det små pyssel med jobbet hela tiden. Och också försöka vara lite proaktiv. Att nu vet jag att jag ska ha en sändning med Mora Oskarshamn nästa vecka. Redan nu skriva upp, göra research på målvakten i Mora. Och, alltså just det här att man hela tiden fyllde på den här listan med saker som egentligen inte... De var ju bra om de blev av, men det var inte livsnödvändigt. Men så fort det hamnade på listan så kände jag att det här måste jag göra.
Mm.
Och det var den stressen som också skapade, lite som du också sa när vi nämnde att göra-listan, att helt plötsligt så bara fyllde man på med 10 punkter. Det var knappt så att man reflekterade. När man bara tjoff, 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 så kom det nya punkter. Och så tog det så lång tid att beta av en sak.
Mm.
Och så bara såg man hur spalterna blev längre och fler och mer.
Och du blev aldrig klar?
Nej.
Nej.
För då kom ju liksom en ny dag, ny vecka, nya uppgifter. Och det är väl det som också är problemet, att det tar ju aldrig slut.
Mm.
Och det är där den här att göra-listan och bara ha 5 punkter, det har jag ju lärt mig otroligt mycket av. För då tyckte jag också att, nej men, att jag ska byta gardiner, det är inte nödvändigt. Att jag ska tvätta just på söndag, inte heller nödvändigt. Det finns kläder kvar. Och att just stryka saker som, måste det ske nu eller blir det förödande konsekvenser? Att just göra den där avvägningen och inte heller bara prioritera ner på listan utan stryka dem helt och hållet för att inte ha den här liksom överväldigande känslan av att oh, det här tar aldrig slut.
Var det som att du försökte så här effektivisera livet eller att du bara ville känna att du gjorde saker hela tiden? Att du, liksom, att du var viktig eller att du var liksom behövd för att jag gör ju någonting, jag presterar ju genom att du alltid var på gång.
Ja, det var jättemycket effektivisera för min del.
Mm.
Jag har ju liksom försökt alla system med liksom att skriva ner klockslag när saker ska ske. Dela upp min dag i kvartar för att bara, okej, den här kvarten ska jag göra det, den här kvarten ska jag göra det. Att man hela tiden försöker hitta ett system som gör att man kan göra så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt, helst 3 saker samtidigt. Men det är då jag också tänker så här, men varför ska jag göra det?
Mm.
Alltså nu när jag lever på ett helt annorlunda sätt så kan jag kan inte begripa hur jag tänkte då.
Mm.
När man bara körde på och jag har så svårt att greppa hur jag tänkte.
Mm.
För nu tycker jag om mig själv mycket mer. Så nu känner jag så här, men gud vilket pissigt beteende mot min egen person. Att jag ska sitta och vara så där hård mot mig själv, det är väl ingen vits.
Nej, och det man hinner ju knappt. Man är inte mungjuta av det man har åstadkommit för att man är redan på nästa puck hela tiden.
Ja, verkligen.
Och man är ju i någon slags, alltså som en annan poddgäst sa, hon bara sprang hela tiden.
Mm.
Alltså inte var ute och sprang utan i sitt liv. Det var, hon bara, jag sprang genom livet.
Mm.
Och det tycker jag är en ganska bra beskrivning. Att man är ju inne i det här bara... Ja. Nästa.
Ja. Men det är också...
Man lever ju inte.
Har du bil?
Mm.
För jag tänkte på det när jag körde bil. Att jag låg alltid i vänsterfilen. Alltså jag körde alltid om bilar. Oavsett om jag hade en tid att passa eller inte. Så låg jag alltid i vänsterfilen och körde om.
Samma när man är ute och går?
Ja!
Alltså så här...
Du zigzackar mellan folk.
Ja. Mm. Har ingen tid att passa, inte bråttom, ändå bara gasar på.
Ja, och det är väl liksom den här det inre tempot som man ju också bygger upp. Mm. Eller då saktar ner självmant. Men det är ganska spännande när man börjar tänka på allt man gör och hur fort man gör det. Att man börjar ju se de här sakerna. Att man, okej, nu zigzackar jag mellan folk. Trots att det är, jag vet inte, söndag. Och så blir man ju också lite irriterad på när någon går långsamt här. Du kan inte gå här och söndagstrosa. Vi har platser att vara på. Vi ska fram. Ja.
Alltså, ursäkta uttrycket, man var ju lite sjuk i huvudet innan man blev sjuk.
Ja, gud ja.
Alltså, man var ju sjuk i huvudet när man var sjuk. Men framförallt innan, för att det var därför man blev sjuk. Konstigt uttryckt, men du fattar vad jag menar. Alltså,
men man var ju nästan mer sjuk innan man blev sjuk, tycker jag.
För exakt.
Då gick man ju runt i den här osundheten och tänkte... Alltså jag var ju nästan hög på min egen förmåga av hur mycket jag fick gjort. Och liksom den här tillfredsställelsen med att jag hinner mycket mer än alla andra och jag får det här gjort. Alltså det blev ju en hybris på ett så otroligt obehagligt sätt. Mm. Och jag tänker ofta så här, hur kunde någon vilja vara vän med mig när jag bara såg till mitt eget? Jag struntar i födelsedagskalas och jag struntar i dop och begravningar för att nej men jag ska jobba, jag håller på att bygga en karriär här. Mm. Jag måste bara visa att jag kan lite mer. Det är ju mer sjukt i huvudet än att vara sjuk i huvudet. Alltså, man har ju loopat det där.
Men hur hanterade eller reagerade din omgivning på att du blev sjuk eller när du blev sjuk?
Ja, den här är ganska svår, tycker jag. Jag tycker alltid det är svårt att prata om anhöriga. För jag vet att alla gör sitt bästa och alla försöker förstå. Men det går inte att förstå om du inte har varit i det själv. Och det går inte att beskriva de känslorna man har när man inte kan resa sig ur sängen. Det går inte att beskriva dem så att någon förstår. Så till en början så var det väl mycket rädsla från mina föräldrar. Att de förstod ju inte vad som hände. Och jag blev ju till en början väldigt tillbakadragen. Jag ville inte vara med. Jag ville inte prata. Jag orkade inte formulera ord liksom. Så att till en början var det väl oro från deras sida som sen växlar över i en desperation. För när man ser sitt barn ligga still i en soffa i 6 veckor, då tror jag att man som förälder blir så här, okej, nu ska det ryckas upp liksom. Mm. Och då kommer den här klassiska, men om du bara försöker ta dig över en tröskel, då kanske det går bättre. Men det som är problemet med utbrändhet är att det finns ingen tröskel. Det finns ingenting. Så att den här desperationen tyckte jag personligen var ett jobbigt steg. För efter 6 veckor som utbränd så fattar du inte själv vad du håller på att gå igenom. Mm. Så då kan du heller inte förklara. Nej mamma, jag behöver ligga på soffan nu i 3 månader för att bara ha kraft att gå på en familjemiddag. Jag kommer behöva... Och att inte kunna förklara det för någon annan för att du inte begriper det själv startar ju också den här karusellen av att alla andra orkar men inte jag. Det är mig det är fel på, det är jag som har blivit galen. Och så är spiralen igång av inte bara att du mår dåligt. Du börjar också hata dig själv för att du mår dåligt och inte vet hur du tar dig ur det. Och då tyckte jag att en psykolog gav så bra hjälp.
Mm.
För allt blev så tydligt hos henne. Alltså hon förklarade bara, nej men att du inte känner några känslor, det är för att din liksom, prefrontal cortex, du vet, hon drog alla de här, här har vi slutat producera det här hormonet. Och, det. Och jag bara, jaha, alltså det är inte jag som är galen. Det är naturen som har det här som ett skydd för att jag ska överleva nu.
Mm.
Det tyckte jag var väldigt skönt. Och det är mitt tips till alla som bara, hej, jag har blivit utbränd, vad ska jag göra? Gå till en psykolog som kan förklara vad det är som har hänt för dig.
Jag bara såg framför mig när du sa det här att man kan inte ta sig över en tröskel.
Mm.
Och det är ju för att man inte har någon botten.
Nej.
Alltså upplever jag att så här, ja, men första tiden handlar ju bara om att åka rakt ner tills man någonstans hittar den här botten.
Mm.
Och där behöver man ligga ett tag, jävligt länge. Och sen kanske man kan eventuellt efter lång tid börja ta sig uppåt. Men i början handlar det bara om att åka djupare och djupare.
Ja.
Alltså för mig, det var flera... Ja, men första året egentligen handlar ju om att bara så här komma ner till att krascha rejält. Och liksom sen fick man ju ligga på botten ett tag. Och sen efter mycket omvänd ta sig sakta uppåt igen. Och så komma ner och så upp igen och ner och sådär.
Och precis detta har jag också nyss skrivit om. Mm. För jag liknar detta stadiet vid lite serietecknaraktigt. När någon fastnar i kvicksand.
Mm.
Att man stretar emot. Och då så drar ju sanden en ännu djupare och hårdare neråt. Och det man ska göra är att slappna av.
Mm.
För då stannar man.
Och får sjukdomsinsikt. Och det gör mycket.
Och det är precis det där jag tänker i början. Hur man bara, okej, nu har jag blivit sjukskriven. Men jag ska ändå gå ut och ta en fika med den här personen. Mm. Jag ska gå på den här festen. För att man fattade inte själv att det jag behöver göra är att ligga och göra ingenting.
Mm.
Jag behöver bara slappna av. Låta den här skiten skölja över. Så att man får, du vet, en liten gnista av energi.
Mm.
Och då bara, nu brer jag en macka. Det är det jag ska göra idag. För det tyckte jag också var problemet. Liksom. När man hade nuddat botten, hade varit där ett tag. Och så kände man så här, nu, här kommer en liten gnista. Nu har jag lite energi.
Mm.
Då jävlar, då bokar vi in. Det är träningspass och det är promenad med kompis. Och det är... Och man hade ju så lite energi att den tog man ju slut på ingen tid alls. Och så blev man så besviken.
Mm.
För då hade man ju känt den här känslan av att jag är på väg upp igen.
Mm.
Och så kraschar vi igen.
Ja, exakt. Och så behöver man då återhämta sig typ en vecka.
Ja.
Av att kanske ha brett 3 mackor och en kompis kom över en timme. Och så gick man och satte sig på en bänk och började too much.
Ja, ja, då är det ju sova 16 timmar efter det.
Mm. Ja, det är så sjukt. Det är så sjukt.
Men jag tycker också att det är så otroligt spännande att prata om det här.
Mm.
Alltså, jag vet att det låter absurt att säga att man inte vill ha det ogjort. Men jag försöker tänka på hur mycket empati min utbrändhet har gett mig. För så som jag var innan, då var jag så här, psykologer, vad är det för skit? Det behöver man väl inte ha. Man ska inte klaga så mycket. Det finns alltid de som har det värre. Och nu helt plötsligt när man har varit i den här soppan själv och kan se andra människor... Nej, men man ser ju dem på djupet.
Mm.
Man fattar ju varför folk reagerar som de gör. Man fattar ju att folk har liksom flera dimensioner. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt att sitta och prata ett sånt här samtal. För detta hade vi inte haft för 10 år sedan.
Mm.
Antagligen för att vi typ var 17 då. Men jag tycker att man får en helt annan förståelse.
Mm.
Och framförallt i så här, du vet, grupparbeten och sånt. Att helt plötsligt så ser man bara, nej men du visar ju tecken på det här. Och du visar tecken på någonting helt annat. Att det är inte bara att ånga på. För det är det ju aldrig.
Nej, och att man tar hand om sig själv. Alltså man har, jag har en helt annan utgångspunkt för hur jag vill leva mitt jävla liv.
Ja.
Rent sagt. Alltså innan så var det bara som att livet levde mig på något sätt. Jag bara åkte med och gjorde det som förväntades.
Gud ja.
Och nu så bara, nej. Jag sitter i den här lilla båten och styr mitt eget jäkla liv.
Mm.
Och är så här, schysstare mot mig själv. Jag jobbar på mig själv. Jag tar hand om mig själv och då tar man också hand om sin omgivning, sina nära och kära. Alltså allting blir bättre för att man är mer sund i alla lägen.
Jo, men man tvingas ju att prioritera om.
Mm.
Och det är där jag tycker att vi som har varit nere i liksom utbrändhetsträsket, vi har ju fått en chans att så här, okej, nu har du pajat alla dina chanser. Nu är du på noll igen. Nu ska du bygga upp ett nytt liv. Vad ska du ha med i det? Ska du ha med de där kompisarna som aldrig ringer tillbaka, som du måste tjata på för att få träffa? Nej, det kommer inte jag ha, tyvärr.
Mm.
Kommer du gå på släktkalas när din farmor sitter och skäller på dig var varannan minut? Nej, du kan tacka nej till det också.
Mm.
Kommer du gå till jobbet där du har en chef som behandlar dig dåligt när det finns 10 000 andra företag att jobba för? Nej, jag kommer inte lägga min tid i nävarna på någon som behandlar mig dåligt. Varför skulle jag göra det? Och det handlar ju om att du har fått en helt annan respekt för dig själv.
Exakt. Och
att bara komma ut på andra sidan med det är väl det bästa, måste jag säga.
Mm. Jag håller med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
En annan sak som jag tänkte på som du sa tidigare, när du sa att någon hade nämnt att hon liksom sprang genom livet.
Mm.
Jag har ett så starkt minne av att i min kyl vid den här tidpunkten så fanns det ganska många så här, champagneflaskor i min kyl.
Mm.
För att när jag uppnådde någonting, om jag fick ett nytt jobb eller om jag fick liksom någon form av stipendie för någonting eller fick jobba med OS för första gången när jag var typ 22,
mm.
så köpte jag en flaska och bara, oh, nu ska jag fira det här med alla mina vänner. Jag ska bara göra lite reportage först och jag ska bara göra lite fler livesändningar. Så vi hann ju aldrig fira någonting, för jag sprang ju igenom livet. Jag var ju redan på nästa grej liksom.
Mm.
Och också hur man då normaliserade att så här, ja fast att jag har fått göra den här tv-sändningen, det kan inte vara så stort ändå. För där framme ska jag göra någonting ännu större. Det är väl ingenting att fira. Hur man hela tiden normaliserar de här små framgångarna.
Mm.
Och bara tycker att det är
och
väl inget.
Och nedvärderar dem lite.
Ja, gud ja.
För man tillåts inte att vara då stolt och stärker det. Så här, nu har jag åstadkommit där. Fan vad kul. Och det här ska jag nu fira tillsammans med dem jag tycker om.
Ja.
För det, men dels nedvärdera sig själv lite, sin prestation, och bara sikta större. Som att men det här duger inte, det kommer ju någonting annat sen.
Precis, man höjer ju ribban för sig själv hela tiden. Så de där champagneflaskorna låg ju där. Och väntade och det firades ju aldrig någonting. Men sen var ju det också för att jag hade ju knappt några vänner kvar.
Nej.
För jag la ju ingen tid på relationer liksom. Jag jobbade ju bara.
Mm.
Så jag hade ju inte så många att fira de där framgångarna med till slut. Och det var ju också någonting som slog ganska hårt när man väl blev sjukskriven. Att oj, vad tyst det blev nu. Det är ingen som ringer till mig och frågar hur jag mår längre. För det senaste året har jag varit okontaktbar liksom.
Hade du märkt det under tiden? Eller kom det som en chock då? Vad tog den vägen?
Nej, det har jag faktiskt aldrig tänkt på riktigt. Jag tror att i början var det så där ganska medvetet att så här, nej, jag tackar nej till det här. I will make it up to you. Jag kommer ha en sommarfest i sommar, då bjuder jag alla. Och så betar jag av alla på en dag istället.
Mm.
Det var liksom, det var ett så praktiskt sätt att se på det. Så jag tror att när det väl blev tyst, när jag blev sjuk, så tror jag att jag blev ganska besviken också. För att jag kände ju att, men vadå, jag är ju er kompis, tyckte ju jag.
Mm.
Men i själva verket, jag hade ju inte ringt om och frågat hur de mådde heller. För det hade inte jag haft tid med.
Så jäkla svårt. Alltså det är, för när man är inne i det där, man önskar ju att någon ryckte tag igen då som en vän. Och så här, hallå, vad håller du på med?
Mm.
Samtidigt kan man ju inte lägga det ansvaret
Nej.
Riktigt på någon annan. Och så blir det så här, ja, det är skit, det där är svårt.
Ja, det är jättesvårt. Och jag kände ju, just när det kommer till då familjesidan, familjen har man ju ändå alltid kvar på något sätt.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag hade ofantliga mängder ångest för att jag stötte bort min familj.
Mm.
Att när jag hade mycket att göra och när jag var stressad, och det kan jag känna fortfarande, att om jag har mycket att göra, då pushar jag bort alla 10 meter och bara, nej, prata inte med mig. Jag vill inte ha någonting mer att göra nu. Att jag blir så otroligt svart och vit. Och så vet jag att, även om det var mamma, alltså detta har jag också ett exempel på, när jag jobbade som mest så försökte min mamma med precis det här som du säger, att hon försökte bryta emellan och bara, nu måste du ha en ledig helg. Jag vill att du och jag åker till London och bara har en weekend. Vi bara strosar runt, går i butiker, fikar, inga konstigheter. Och jag blev fly förbannad. Mm. Men mamma, fattar inte du att jag inte kan ta ledigt hur som helst? Jag har ett jobb att sköta, jag kan inte åka mitt i säsongen. Du vet, jag svarade ju med aggression, för jag kände mig attackerad av henne. Mm. När hon egentligen bara ville väl. Och det där är en sån sak som jag försöker tänka på nu, den där ångesten som jag sen kände för att, nej men gud, nu har jag varit elak mot mamma. Och hon är ju den som tycker om mig mest. Och så skäller jag hårdast på henne. Och så tyckte man lite illa om sig själv igen. Och du kunde ju aldrig vinna en sån strid. Och där fick jag också hjälp att förstå, liksom, men varför reagerar jag som jag gör? Ja, men det är ju för att jag har ju ingen ork kvar. Och när någon då önskar någonting av mig, så ser jag det som ett påhopp mot min person.
Ja, gud.
Ja. Det är mångfacetterat, minst sagt.
Ja. Ja, men och just att det är så här, det händer utan att man gör, alltså det är ju inte du som gör ett aktivt val att attackera din mamma för att du känner dig påhoppad. Nej. Det är ju någonting som händer i dig för att det är någonting som har greppat, och det är det som reagerar åt dig innan du hinner fatta att du knappt ens har reagerat, antar jag.
Mm.
Och så här, då är man är, det är, jag brukar beskriva de här skygglapparna, så man är så förstörd så att man ser inte.
Nej.
Man fattar ju inte riktigt vad man gör, upplevde jag.
Nej, jag håller helt med. Det var ju väldigt mycket instinkt och väldigt, men det var också så svart och vitt.
Mm.
Det tänker jag på nu, att nu har ju allt nyanser. När man är ute på andra sidan så man kan förstå hur någon reagerar för att man använder sitt förnuft.
Mm.
Men när jag var mitt i det, det var ju bara känsla. Och sparka bakut. Men du hade väl förhållande under tiden du blev sjuk.
Mm.
Hur tyckte du att det påverkades av utbrändheten?
Alltså det var ju speciellt för att han hade, alltså han är min man idag, så vi höll ihop trots liksom genom allt det här. Men han pluggade då och gjorde en utbytestermin i Singapore.
Mm-hmm.
Och jag har tänkt på det efteråt att liksom under våra första år tillsammans så hade vi distansförhållande under somrarna för att han jobbade i Oslo. Och sen så var det som att säga, ja men det var ju jobbigt såklart. Mm. Men sen var det någonting där, för han fick veta att han hade kommit in på den här utbytesterminen ungefär samtidigt som jag verkligen hade startat eget första gången. Saker började hända, det började rulla på. Jag började också känna att jag mådde dåligt från det här USA-erfarenheten. Och kände att det mörkret började pocka på.
Mm.
Så att när han berättade, för då hade han precis kommit hem från sin den här sitt om och jobb i Oslo, och bara, ja, tyvärr så har jag kommit in, så det här var då i augusti, vid jul så kommer jag åka igen och vara borta hela terminen under våren. Och jag så bröt ihop på ett sjukt sätt, för jag tror att jag kände, utan att jag visste, jag kan se det nu efterhand, att så här, jag visste väl på något sätt att det här kommer inte bli bra, för att jag kunde jobba hur mycket som helst, jag märkte att mitt mörker höll på att ta över. Och det var liksom så mycket som jag flydde ifrån, och jag kunde fly ganska bra med hjälp av honom för vår relation, att han ändå liksom han var ju liksom solen i livet.
Ja.
Och så att det var liksom hela vägen ner till att han åkte, och sen när han åkte därefter jul, det var ju då mitt halvår som var så mest intensivt, som gjorde mig sjuk. Började. Så att han märkte inte det. Jag kunde ju dölja det ganska bra att jag höll på att bli sjuk. För att han var ju på andra sidan jorden i princip.
Just det.
Och sen så när han kom hem så undrade han så här, vad fan tog min flickvän vägen och hände? Så här, ja. vi tog oss igenom det, men jag minns ärligt talat inte så mycket ifrån den tiden. Jag har liksom ganska bra minnesluckor.
Det har jag också.
Ja, så att jag kan inte svara på... Jag vet inte. Mm. Han var fantastisk.
Mm.
Och tog hand om mig och hjälpte mig på alla sätt.
Mm.
Och jag vet också att jag var så sjuk. Jag var liksom i min sjukdom tills typ en kvart innan han kom hem. Då kunde jag ändå shapea upp mig lite. Mm. För att jag fick energi av att han kom hem.
Mm.
Och kunde så här få liksom... Det var som att nu kom trösten.
Ja.
För han hade varit i skolan hela dagen. Så att det var ändå så här... Det hjälpte mig att vi bodde tillsammans. Att han kom hem och jag kunde så här, antingen gråta ut och vara i ångest med honom. Eller att jag bara så här... Nu vill jag bara så här, få lite, berätta om din dag. Eller få en liksom positiv stund. Men exakt hur det var, jag kommer inte ihåg.
Det där är så himla spännande också. Det är så många som beskriver precis den där, att nej, men jag har en minneslucka på ett halvår. Ja. Liksom. Jag minns inte vad jag har pratat om eller nej. Vem jag har träffat. Eller om man har gjort något. Eller liksom, man minns inte, för det är bara grådassigt allting.
Men vet i teorin, och jag vet ganska mycket i och med att jag har bloggen,
ja,
så
det.
Kan jag liksom förstå grejer så. Men så jag har inga minnen.
Nej.
Så direkt. Vissa enstaka tillfällen, men det är ofta för att jag har bloggat om dem.
Ja.
Ja. Men samma sak för dig, eller?
Ja, absolut samma sak för mig. Mm. Och anledningen till att jag frågar det här om liksom, pojkvän eller partner av något slag är ju för mig, när jag började förstå att jag var sjuk på något vis, så var ju min första instinkt att okej, men då det är nog att jag inte trivs i mitt förhållande.
Mm.
Så att jag gjorde ju slut med min dåvarande pojkvän om det 4 dagar innan jag blev utbränd. För då tänkte jag att, eller någonstans hade jag känt lite det här som jag berättade med föräldrar, att man stöter bort folk. Jag tyckte det var jobbigt när han frågade saker. Jag tyckte det var jobbigt när han liksom ville vara nära, om han ville så här krama mig. Usch, nej, väck med dig. Och det tolkade jag som att jag inte var kär i honom längre.
Mm.
När det kanske i själva verket var att jag var så stressad upp över öronen att jag pushade bort allt.
Ja.
Och då, jag vet att jag har tänkt på det här mycket liksom, åren efteråt, varför jag gjorde slut. För att jag såg det som att det var den enklaste utvägen. Det var mycket lättare att göra slut med någon än att byta jobb eller att liksom ransaka hela livet. Så jag försökte med en så desperat quick fix i att bara, nej men om jag blir av med det här förhållandet så har jag en sak mindre att tänka på. Och det där är också så skumt hur man värderar saker så annorlunda än vad man gör nu. Nu tycker jag att så här, mina relationer med mina vänner eller min pojkvän eller min familj, om jag inte har det, ja, men vad spelar det då för roll vad jag gör?
Mm.
Men då tyckte jag att så här, jobbet och karriären och att det ska gå framåt helst väldigt fort, det är det viktigaste jag har. Det är så konstigt.
Ja, vad jag...
Ja.
Ja, men det är så konstigt. Men samtidigt så här, nej, det är inte konstigt. För titta på tiden som vi lever i. Samhället som vi är i och den här sociala medievärlden som vi alla, eller många av oss på ett eller annat sätt är i. Alltså det är ju det du beskriver med karriärshets och en effektivisering av livet och vardagen. Och man ska hinna med så mycket och man ska vara så ung och man ska göra allt. Det är ju det som är normen idag. Man duger ju inte annars.
Nej, och det där, jag försöker ju skriva mycket om det där på bloggen också. Just att så här, hur skönt det är att göra ingenting. Jag skrev faktiskt ett inlägg nu förra veckan, så var jag och min sambo hos hans föräldrar i Umeå.
Mm.
Och vi gjorde ingenting. Och när vi gör ingenting, då kan det vara liksom att man bara, ja, vi får för oss att ta en skogspromenad på 3 timmar. Bra, då gör vi det. Ska vi inte baka lite bullar? Jo, vi gör det. Men att ingenting är planerat. Men då så skrev jag ett blogginlägg där sista dagen, för då kommer alltid en sån här obehaglig känsla av att, nej men gud, nu har jag ju slösat liv. Hade jag gjort något vettigt de här 7 dagarna, då hade jag fått ett försprång. Då hade jag kanske byggt upp någonting. Då kanske jag hade liksom nått nya framgångar. Jag kanske hade haft fler läsare på min blogg. Eller jag hade kanske fått fler uppdrag liksom på tv-jobbet. Att de här tankarna kom, även om jag vet att det är ju vila jag behöver. Så kommer ändå de här förbannade tankarna.
Fortfarande?
Ja. Och då får jag liksom sitta och skriva i min blogg som en påminnelse till mig själv. Det är ju för fan det här jag jobbar för. Jag jobbar ju för att kunna vara ledig och göra ingenting. Varför ska jag då känna skuld för att jag inte gör någonting? Nej, jag har ju jobbat för att vara ledig. Den här matematiken.
Mm.
Men det är konstigt att man på något vis inte riktigt kan... Det är ju lite förnuft och känsla. Mitt förnuft förstår ju att jag kan vara ledig. Min känsla bara, fast om du gör någonting mer, då kanske det blir ännu bättre. Det är liksom som djävulen och ängeln på axeln som pratar mot varandra.
Eller om du åtminstone använder det där ingenting till att skapa content. Så att du lägger ut fotar när du bakar bullarna och sen så skriver du receptet och lägger upp det. Och då har du ju ändå åstadkommit någonting med dina bullar.
Jo, men precis. Det är ju en så skadad syn på det.
Mm.
Det är så obehagligt när man tänker på det. Den där känslan fick jag nämligen, lite som du säger här, man bakar bullar och så fotar man, lägger upp recept, att man hela tiden ska liksom
att slippa det,
titta vad jag har gjort. Ja. Och du vet att det hela tiden ska vara utåt. För jag läste en bok som jag verkligen kan rekommendera till alla. Det är Stina Wolters bok.
Ja, en ny va?
Ja, och nu ska jag komma ihåg vad den heter. Kring denna kropp heter den.
Mm.
Jag tyckte att den var så himla bra. Och i ett kapitel så skriver hon om liksom konst och att hon målar. Och då tänkte jag egentligen så här, nej men gud, jag bryr mig inte om konst. Jag kan ingenting om konst och måla, det gör jag aldrig. Men när jag läser det kapitlet, jag bara, tänk att hon står i sin ateljé. Och hon kan stå där i liksom timmar, dagar, veckor, månader. Och så blir det ett konstverk som hon sen ställer på golvet. Och så går hon hem. Och det är liksom inte att man lägger ut det eller att man ska sälja det. Eller att man, utan då är det bara, här har jag lagt min själ i ett konstverk. Punkt. Och nu så är den klar. Och sen är det inte mer. Och jag tyckte att det var så jäkla tillfredsställande. Bara, men tänk att baka de här förbannade bullarna. Ta en tugga och bara, fan vad gott det var.
Ja.
Ingen behöver veta att det har skett.
Men vad har du för sådana saker som du kan hitta som är bara för dig?
Ja, det är ju en bra fråga. Grejen är att jag har ju liksom lite små projekt överallt. Men någonstans så vävs ju det in i ens internetperson. För min internetperson är ju jag.
Mm.
Och det är ju det här som är så skumt. Att jag har ju ett kalendersystem som heter Bullet Journal. Som jag har hållit på med ett tag. Där man, liksom, man gör sin egen kalender. Man gör sina listor eller sin liksom kalender med dagar och veckor och... Det är liksom, ja, det är väl 30% att faktiskt komma ihåg saker och ha liksom ordning. Men sen så är det 70% av bara, nej men jag sitter och ritar mitt eget kalendersystem. Jag tänder lite ljus hemma, slår på någon god playlist och sitter och pysslar. Det hade jag för som en sån här min grej.
Mm.
Men nu gör jag ju det på YouTube.
Mm.
Nu lägger jag ju upp när jag sitter och gör de här. Det är ju så icke-tillfredsställande att sitta och göra en bullet journal när du har riggat en kamera på ett stativ som hänger på någon läskig back för att det ska bli ett bra skott. Och sen sitta och redigera det i 8 timmar. Liksom, gnistan försvinner. Ja. Glädjen i det försvinner. Men det är det där som också är så lurigt, tänker jag, för våra läsare och de som följer oss. Att när man då bestämmer sig för att göra ett bakverk för att det ska bli content.
Mm.
Och våra läsare tänker att oh, nu gör hon en härlig granola för att verkligen så här, göra något gott för sig själv.
Och hur hinner man? Alltså, ja, det är också det. Mm. Så här, vi kan ju lägga arbetstid på det för att det blir då en arbetsuppgift.
Mm.
Men då tänker man så här, om man ser det utifrån. Ja, men gud, hon har först jobbat hela dagen och sen så har man familj eller man har sambo. Så har man träning och så här. Alltså, hur hann man allt det där?
Ja.
Jo, men man kanske gjorde klockan 1 på dagen när alla andra är på sitt jobb och jag var på mitt jobb och gjorde ett bröd för att det var min arbetsuppgift.
Ja.
Det är ju det som är så svårt med hela sociala mediebubblan överlag.
Visst är det det.
Att förstå att det är ett arbete.
Men det är ju där jag, just det här att jag säger att jag inte kallar mig influencer är ju för att jag gör ju inte såna här saker. Alltså jag har ju mitt jobb som är mitt jobb.
Mm.
Och jag kan liksom inte fota mat klockan 1 på dagen eller så.
Nej.
Men jag känner också lite det här dilemmat. För jag har ju ett jobb som inte är 9-5.
Mm.
Mina följare är mer så här, hur fan hinner du träna så ofta som du gör liksom när du har ett jobb?
Mm.
Ja, fast jag jobbar ju i projekt oftast.
Mm.
Då kanske jag har 3 intensiva veckor och sen har jag ingenting på en månad.
Men det här, kan du berätta, hur funkar ditt jobb? För det är så här, du jobbar ju med tv som är ju många dröm. Det anses ju vara credit och glammigt och härligt och någonting man ska sträva efter. Så här, hur är verkligheten? Nu har det 2 frågor än.
Ja,
men ja, kör.
Mm. Verkligheten är helt annorlunda än sådär. Alltså jag har ju bytt menskopp på en hockeytoalett. Alltså det Det är inte glammigt. Sen så, jag kan ju älska det för att det är så otroligt spännande. Alltså, jag tycker ju att känslor är det livet. Och känna saker. Mycket för att under min utbrändhet så var jag känslokall och kände ingenting. Så nu när jag väl känner så bara, jag känner saker och ting. Så nu kan jag ju känna att den här spänningen, nervositeten, pirret inför en livesändning. Alltså det är ju som en drog på något vis.
Mm.
Sen så är den ju ganska krävande. Man ifrågasätter sig själv. Man kan sitta och storböla på en trottoar i 3 timmar efter en sändning för att man känner att jag är så jävla värdelös. Så att det är lite upp och ner. Men så som mitt jobb fungerar, så nu är jag på Discovery och Eurosport. Och där har jag chefer som förstår utbrändhet och som vet att jag behöver inte jobba mer än nödvändigt, för då blir det inte bra. Inte på något håll.
Mm.
Jag blir sämre i sändning om jag inte är utvilad. Jag mår sämre och har inte lika kreativa idéer om jag tvingas jobba hela tiden. Så jag jobbar mer projektbaserat. Så säger ni att okej, vi ska ha innebandy-VM i december. Då kommer jag vara borta i Prag i 2,5 vecka. Och då bor vi på hotell. Vi jobbar från morgon till kväll. Det är väldigt, väldigt intensivt. Men sen är jag ledig liksom från den 10 december till 10 januari. Och då har jag ingenting. Och det är lite så här som jag älskar att jobba. Att verkligen gå in i den här mästerskapsbubblan.
Mm.
Vi kommer leva, bo, andas den här rättigheten som vi har. Vi är ett stort gäng som åker ner. Vi har hela sändningsbussen. Producenter, redaktörer, programledare, kommentatorer. Vi går ut och käkar på kvällen. Det är väldigt, väldigt mysigt. Men sen vet jag också att sen är det vakuum i en månad efteråt.
Mm.
Och det tycker jag är härligt. Men det är ju det som folk som har liksom ett vanligt jobb då, 9-5 eller 40 timmars arbetsvecka, det blir svårt för dem att förstå hur jag kan träna så intensivt. Men det är ju för att jag är ju på den här jobbfria perioden. När jag är på ett mästerskap, då hinner jag inte träna många knop. Och det gör framförallt ingen granola på hotellrummet. Liksom. Det blir inget av det. Så för mig blir det snarare att dela upp mitt liv i block, kan man säga.
Mm.
Att okej, nu har jag ett jobbblock. Nästa vecka kanske jag har ett socialmedieblock där jag kanske lägger lite mer tid på att planera vad jag ska ha för content framöver. Eller jag kanske spelar in någon extra video till YouTube. Kanske tar några extra bilder som jag vet att det här kommer jag behöva senare. Och sen så har jag ett sjuk där det kanske är träningsfokus. Nu är det träning jag pysslar med, för att det har jag feeling för just nu. Så att, ja, det är ju inte så de flestas liv ser ut.
Men det är så intressant att höra. För att jag tror att mångas relation till tv är ju att man ser det här i sändningen och det sminkade och det vackra. Och liksom man, ja, men det som är roligt och trevligt och härligt. Men sen det här som inte syns, det är ju det som man kanske glömmer. För att såklart, man ser ju inte det. Man ser ju inte när ni sitter och bussar runt halva Sverige.
Nej.
Äter någon svettig pizza på en vägkrog och sover på, i en våningssäng typ.
Nej, precis.
Och
nej,
då är det klart att om man inte ser det eller vet om det, så då vet man ju ingenting om det heller.
Nej, och att vi är i sändning, det är ju en promille av tiden man lägger. Mm. Om man bara tar ett exempel. Nu har jag spelat in innebandyreportage till då det här mästerskapet. Då la jag ju först ungefär en arbetsdag på att sitta och planera allting. Ringa runt till folk, boka hall, lägga upp ett manus för hur jag vill att den här intervjun ska bli. Eller ringa runt till fotograf, fixar kamera, ljud, ja.
Så du projektleder allting sånt själv?
Ja, när det är reportage. Liksom, för då äger jag min egen puck, så att säga.
Just det.
Sen spelar jag in reportage. Då tar det kanske en hel dag att spela in ett reportage. Och få klippbilder och rigga ljus. Sen kommer man hem. Och nu, efter att vi har pratat klart här, ska jag gå in i redigeringen. Då sitter jag i kanske 1,5-2 dagar tillsammans med en redigerare. Och klipper ner allting. Det man kommer se i livesändning kommer vara 2,5 minut. Mm. Då har jag lagt 3 arbetsdagar, alltså 3 hela arbetsdagar på det här.
Mm.
Och det blir 2,5 minut i tv.
Det är så sjukt.
Det är så sjukt. Det är så sjukt.
För det man inte heller ser är ju så här, om du filmar, bara det att du ska filma samma sak i 3 olika vinklar.
Ja.
Då tar ni om det massa gånger.
Ja.
För att få alla de vinklarna, säg samma sak, säg ungefär samma sak.
Mm.
Och så filma runt och så bara, ah, men nu ska vi ta miljöbilder. Bara en sån grej.
Och sen så här klippbilder. Vi har ju någonting som jag försöker bannlysa från TV-Sverige är så kallade nickbilder. För ofta om man, du vet, om man sitter så här som vi gör nu, vi sitter mitt emot varandra. Då har vi en kamera som skjuter på dig om jag intervjuar dig.
Mm.
Sen när vi är klara och har tackat då för din tid, då tar kameramannen och så ställer han kameran lite längre bort och filmar mot mig. Så ska jag sitta och så här, du vet, nicka med. Vad intressant det är det som du säger. Ja, så här, lyssnar bilden.
Ja.
För att vi ska kunna ha någonting att klippa mot sen. Och det där hatar jag, för att nu när jag ser reportage på TV och jag ser någon sitta och nicka, så vet jag att det sitter ingen framför dig just nu. Du sitter och nickar ut i tomma intet.
Ja, de har till och med släppt iväg intervjupersonen.
Ja, så kan det vara. För låt säga att, ja, men framförallt när det är, ja, men till exempel när man intervjuar Zlatan, då får man väl 3 minuter.
Mm.
Då kan man inte bara, har du lust att sitta kvar så att jag kan sitta och nicka mot dig? Det kan man liksom inte göra. Men jag tänker på det mycket, jag vet på Nyhetsmorgon, de har ju lite så här, de pratar med filmstjärnor. Och då är det ju en löpande bandprincip. Den här filmstjärnan sitter ju på sin stol och så kommer det in ett journalistteam, riggar upp sina grejer, gör intervjun på kanske 8 minuter. Sen ringer det en klocka och då byter man.
Mm.
Så då vet man ju att då kan man till och med sitta i ett annat rum sen och göra de här nickabilderna. Och försöka låtsas att det är, ja, men det är jätte, det är jätteroligt. Men vi har ju också, jag jobbade med alpint nu inför OS då. Mm. I februari. Och då jobbade jag tillsammans med en expert som heter Hans Olsson, som är världens mest fantastiska människa. Och han sa när vi hade haft vår första sändning, han bara, allt med TV, det är fake. Ingenting är på riktigt.
Nej.
För då hade vi behövt banda upp någonting liksom 3 minuter innan live. Så att vi bara, okej, nu låtsas vi att det här är live, Hans. Nu kör vi. Han bara, ja, men vadå, är vi inte live? Nej, när vi bandar, men vi låtsas att det är live. Det kommer se ut som live när det går ut i TV. Och han bara, nej men det är inte så här det kan gå till.
Det var hans första
så
han fick en inblick i den världen.
Ja, baksidan av det här pusslandet liksom.
Jag har gjort några reklamfilmer för Valio som går i TV.
Just det.
Och då var det en film där jag och Edvard Blom är på spa.
Mm.
Och då är det också så här, när... dels ligger vi på en massagebänk, en varsin massagebänk, och dels är jag gravid, vilket inte syns för att jag har ju en sån här hål i förmagen i bänken. Och sen så när man är det här hålet som man ligger, de ska filma liksom i hålet i ansiktet så när man ligger i bänken, då är det ju liksom en film, då står man ju upp. Och sen är det ju en filmkamera som är riktad mot den. Och sen ska man liksom pressa ansiktet så att det ser ut som att man ändå ligger i
det. Ja, för du får inte in en kamera under en vanlig massagebänk.
Nej, men precis. Ja. Och så en annan massagebänk var liksom höjd i typ 1 meter. Och så fick man försöka kravla sig upp på det. Alltså du vet, det är så mycket roligare.
Men det är ju detta som jag tycker är det roliga med TV. Mm. Att det är ju, alltså tänk så många kreativa lösningar. Man skapar på konstiga problem som man egentligen inte har. Och det blir jag imponerad. Alltså, nu är detta helt off topic från vad vi egentligen ska prata om.
Sure.
Men när man ser filminspelningar och man bara, undrar vilket hus de har spelat in det här. Nej, det är en kuliss på något parkeringsgarage i Holland.
Mm.
Man bara, men hur kan det se ut som en villa? Nej, men då har de byggt upp ett rum. Alltså, det är så konstigt.
Det är så fruktansvärt... Ja, men var det kul och intressant?
Mm.
Och så också viktigt att prata om. För jag tänkte så här, innan så var det nog bara roligt och intressant att få veta spännande. Och gud vad spännande, hur går det här till med TV? Men sen så har man insett att så här, ja fast nu när man följer folk i sociala medier så har det blivit lite samma grej.
Ja.
För att det är ju så som man har jobbat med TV. Det är en kuliss, det är någon som fixar i ordning allting. Mm. Det är liksom projektledning kring den här bilden.
Ja.
Och det måste man ha med sig som följare. Att så här, kom ihåg att man följer personer som jobbar med det här.
Mm.
Och det skapas material som ska ut i den här kanalen. Det är inte alltid en persons liv.
Nej.
Sen kan det vara det mer eller mindre beroende på vem man följer. Men just att de som är proffsinfluencers.
Mm.
Det är ju liksom ett strategi. Ja, men som Isabella Löwengrip till exempel. Hon har ju berättat öppet om det. Så här, det är den här strategin. Så här går det till. Så här många personer krävs för att rulla det här.
Ja.
Ingenting är ju spontant hos många stora.
Men där undrar jag också, typ så här familjen Kardashian och alla såna här reality-serier. Så tänker jag, allt måste ju vara planerat. Alltså om de ska ut på en, jag vet inte varför jag kommer ihåg det här avsnittet. Men det är Khloe Kardashian som blir besatt av någon kaffe när de är i Florida.
Mm.
Och hon bilar runt liksom, i den här staden. mitt i natten för att hitta en kaffe. Och då tänker jag, det här är säkert också riggat.
Det är manus.
Ja, det är manus alltihopa.
Ja.
Men det är då, man, alltså man vill ju vara med en dag på Wahlgrens värld och bara, hur gör ni egentligen?
Ja. Nej, men det är ju så spännande på ett sätt.
Ja, det är häftigt. Det är ju en väldigt rolig bransch. Alltså det händer ju extremt konstiga saker.
Ja, och just att man behöver ha med sig att så här, ja men det här är ju liksom, det är så här det går till.
Mm.
Men man får ju se den liksom, det, man får inte köpa det, alltså det man bara ser. Man får komma ihåg att det finns mycket bakom.
Men jag tror att det gäller allt. Om man bara tittar de här idrottarna som jag intervjuar. Att man tänker så här, gud, du har världens glassigaste liv. Du åker till någon glaciär i Österrike och åker skidor bara.
Mm.
Ja, det är ju inte så det är riktigt. Utan
nej,
de ligger ju i stenhårda träningsläger. Och de delar våningssäng på något schaskigt boende i en lada i Schweiz. Alltså, det finns ju så många historier som man egentligen vill se. Och det är lite det som mitt jobb då som sportreporter ibland kan vara, att försöka dra ut de här historierna i ljuset. När man får höra så här konstiga saker så bara, nej, men kan vi inte göra ett reportage på det?
Fan vad roligt.
Mm. Det är spännande.
Alltså jag vill inte avsluta, men vi har gått över tiden.
Det är så klart.
Det är klart att vi har. Men tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata om typ allt.
Ja, det blev verkligen allt.
Ja, verkligen. Så stort tack. Och Isabel finns ju på L, där din blogg ligger. Du finns på Instagram som Bolten Stern. Och såklart i TV-rutan.
Jajamensan.
Överallt.
Tack för att du vill komma.
Tusen tack. Hej då.
Hej då.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.